Podplay.
Hej, du lyssnar på en podd som heter Snutsnack. Och jag som leder den heter som vanligt Hasse Brontén. Ja, podden har ju rullat på här nu i över 4 år. Och jag har gästats av blivande poliser, polischefer, rikspolischefen, pensionerade poliser, avskedade poliser med flera. Jag vill tacka dig verkligen jättemycket för att du lyssnar på podden. Utan dig som lyssnar så går det ju inte att driva runt det här. Så stort tack. Idag har jag förmånen att prata med Peter som, ja, vi får höra ett prank. Vi får höra ett narkotikabeslag som Peter hävdar i någon form av svensk rekord. Du får väl känna vad du tycker kring det rekordet. Och sen kommer en historia, kanske klassiskt för polisyrket, att ha en sån här, vad hände egentligen sen? Och ja, man kan ha en viss förståelse när man hör Peters historia, att han kanske undrar vad som egentligen hände sen. Det kommer alldeles strax. Ja, dagen efter det här poddavsnittet släpps, så släpps även alla restriktioner gällande covid i Sverige. Så hurra, hurra, fantastiskt. Vi är lite mer fria. Hoppas det känns lika kul även för dig. Ta det försiktigt där ute, trots att man häver restriktionerna. Och så hoppas jag att du givetvis får en trevlig lyssning. 13:10 kom. 13:10 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Men... Bra, klart slut. Ja, man får väl säga tredje gången gilt, Peter. Tack för att jag får komma hem till dig.
Mitt nöje.
Ja, vi har försökt få till en liten en poddträff, men 2 bokningar, men sen blev det tredje nu i alla fall.
Ja, det dök upp den här fantastiska pandemin och ställde till det.
Ja, det har ju blivit väldigt polariserat kring de här frågorna, vad folk tycker om vaccinpass och så vidare och så vidare. Men det är du inte inblandad i rent arbetsmässigt?
Nej, inte mycket. Inte mycket. Har varit dock när pandemin bröt ut inom som skyddsombud naturligtvis då.
Ja, just det. Vi har ju pratat lite här innan vi tryckte på räck. Och jag har redan hört en del roliga historier. Jag kommer att tvinga dig att berätta i alla fall den om ditt beslagtagna hasch. Ja. Men det kan vi ta snart. Men nu befinner vi oss lite utanför Uppsala.
Ja, Bälinge, en liten ort med stora fotbollstraditioner har vi också konstaterat. Mm. På damsidan i alla fall.
Där du själv är engagerad?
Ja, jag är ju tränare där.
Mm. Men en gång i tiden, det hade jag kunskap om, så låg den lite högre upp i divisionen än vad ni gör idag.
Ja, tidigare så det är ju en gammal allsvensk klubb. Och jag har väl fostrat en del allsvenska och landslagsspelare.
Mm. Men hur är det då? Har det som fritidsintresse då?
Det är fantastiskt. Ett tag så tränade jag. Jag var målvaktstränare i herrlaget, i damlaget, och jag hade pojkar 09 och flickor 12. Så att man gick hemifrån vid 4:30 och var tillbaka vid 10 på kvällen.
Oj.
Tyvärr är det bara jag i familjen som är intresserad av fotboll.
Och så populärt.
Ja, det står inte alltid högt i kurs.
Men polisyrket då, när kom du på att ja, men det här kan nog vara något för mig kanske?
Ja, det har jag haft hela livet. Jag har alltid velat bli polis.
Intressant.
Även om jag då kanske i min ungdom gjorde saker som man inte ska göra, man vill bli polis.
Alltså det är så?
Så. Jag växte upp i Märsta. Och vi umgicks ju i ett gäng som kanske inte alltid var lagelydiga. Så. Men jag vet också när jag gjorde mitt val. Det var när gänget skulle göra ett inbrott på en skola.
Okay.
Då gick jag och min bästa kompis därifrån. Och
åkte de dit?
Nej, men vi var skiträdda när de kom och sa att polisen skulle komma och ta fingeravtryck på alla ungar. För vi hade ju varit fram i skolan, men gått därifrån sen.
Just det.
Men det här, nu pratar vi ju 70-tal, så att preskriberat.
Men ändå någonting som du kommer ihåg idag, där beslutet ändå fattades att men vi går därifrån.
Ja, det gör jag. Och jag har ju suttit med gamla kompisar som jag har tagit och pratat om livsval. Och de som sitter på motsatt sida, de vet ju också på ett ungefär i alla fall var de bestämde sig eller var det gick fel.
Just det.
Så att,
hur kommer det sig, tror du, att det blev så för dig? Att du, varför följde du inte med den sidan av gänget då? Som, var det just tanken om att du ville bli polis i en förlängning eller var det någonting annat?
Nej, det var mer att jag tror det byggde ganska mycket på att man var rädd för farsan.
Ja.
Han var inte alltid den snällaste pappan. Så, med, han drack ganska mycket. Och det var väl väldigt stökigt. Vi hade väl polisen hemma hos oss några gånger också.
Okay.
Så det var nog mycket det. Även om han var elak och söp, så var man ändå så pass rädd och hade så pass mycket respekt så att man gjorde inte vad som helst.
Nej. Vad hade hänt om du hade blivit påkommen och med ett inbrott eller något sånt där, tror du?
Ja, då hade det blivit spö. Det är jag helt övertygad om.
Så. Nej, men jag hade också en oerhörd respekt för min pappa. Och det var nog mycket jag drog mig för att göra. Som baserade på att jag visste hur han skulle reagera, så att säga.
Ja.
Han var... Hon och morsan sa, ta undan det där, ta undan det där. Och så bara, men jag tror det sen så kommer ta undan det. Då tog man undan det.
Ungefär så, liksom det direkt med en kommentar så gjorde man det.
Ja, men det var så. Vi är ju födda samma år, 67.
Ja.
När gick du in på skolan då?
Augusti 90. Gick jag in.
Då var det fortfarande grundkurs 1 och grundkurs 2.
Ja, och det är det formatet jag vill påstå är absolut bästa. Så. Även om man tyckte att GK 2 var tråkigt och GK 1 var massa lagstiftning och man var ute på praktik och så skulle man omsätta det där och så stämde det inte överhuvudtaget och så kom man tillbaka till GK 2 och fick prata om det. Så. Och lärarna kunde faktiskt säga att vi kan inte säga att ni ska göra så här när ni går i GK 1.
Just det.
Utan det måste ni ta till er själva när ni är ute.
För lyssnarna som inte riktigt hänger med GK 1 och GK 2, så gick man en grundkurs först på 10 månader, tror jag det var.
Ja.
Och sen var man ute på praktik i 1,5 år. Mm. Och sen var man tillbaka 4-5 månader på skolan.
Ja, precis.
Och trodde väl kanske att man var fullärd där när man hade varit på praktik i 1,5 år.
Precis, precis.
Jag vet hur man gör.
Ja, ungefär så. Men det var kul också att komma tillbaka och få prata om skillnaderna. För nu jobbade jag i Märsta, eller gjorde praktik i Märsta. Och i Stockholm betraktas väl det som landsort.
Ja, just
det. Så. Vi hade ju det berömda storstadsinlägget, eller delar av det i alla fall. Och så pratade man med dem i Stockholm och vi hade fått göra helt olika saker. Alltså vi var ju ute på praktik 92 under EM. Då åkte vi 2 aspiranter ihop. För alla andra poliser var inne och jobbade i Stockholm.
Just det.
Och för att få vara med på EM-kommendering så var man tvungen att gå GK2.
Jaha.
Så då blev vi aspiranter kvar och så någon äldre kollega som fick åka som yttre.
Så ni åkte 2 aspiranter i radiobil?
Ja.
Wow. Ja, det...
Vi gjorde ett lysande jobb.
Jag kan tänka mig det. Men man åkte någon gång, som jag vet att i alla fall när vi var aspiranter och gjorde praktik i Skärholmen, så åkte vi jolle. Som man, alltså några åkte i en buss, sen åkte man 2 aspiranter i en ÖVS-bil. Då. Och så har man ju då sin... övervakare, höll jag på att säga, men handledare i närheten hela tiden då.
Ja, nej, vi åkte ju bara radiobil när vi kom ut.
Då blev man ju polis snabbare.
Ja, men så är det. Man fick ju ta ganska stort ansvar ganska tidigt. Och det är ju kul, alltså det är utvecklande. Och sen, jag var ju fantastiskt nöjd med de handledare jag hade. Visst, det fanns en del som kanske inte var jätteaktiva. Det är väl mer än en gång man satt under inflygning vid Arlanda och läste en kvällstidning. Men man får ha förståelse för de som har jobbat många år också, att det kanske inte alltid är fullt drag. Men när det väl händer så är de ju i alla fall med.
Ja, men det där är också en intressant diskussion liksom, när man märker att man börjar trappa av, vilket jag kände av efter 15 år liksom, att man är inte lika på tå längre. Och att vi har ju många duktiga poliser idag som är poliser men som inte är klassiska ute på stan poliser utan gör andra saker liksom, när är utbildade. Och det gör man ju av olika anledningar. Jag menar, är man över 50 som två i det här rummet är, så är man inte lika pigg längre. Nej. Och inte lika explosiv i löpsteget.
Nej, så är det ju. Det är väl, de fysiska förutsättningarna har ju förändrats. Jättekonstigt faktiskt, ja, tycker man. Huvudet har inte förändrats, men man ska klara av det också. Mm. Jag har ju gnetat några pass och jobbat då förstärkningspass till 4-5. Och man är ju bakfull hela dagen efter. Mm. Förr kunde man jobba på hårdlista, Varbergslistan, dag, natt, kväll. Mm. 8 timmar sömn emellan varje pass. Eller 8 timmar ledigt mellan varje pass, kan man säga. Man sov inte de 8 timmarna.
Vad tuffa scheman då det var.
Ja, men jag tyckte om dem. Jag stortrivdes med det. Jag hade svårare för det här med att jobba fler nätter på raken.
Ja, det är så. Ja. Nej, men det berörde inte mig i början. Men då gjorde vi natt, kväll, dagar. Mm. Just det. 21.07, 17.02. Ja, så där fortsatte jag. Men hur var Märsta då? För det är ju som du sa, det kanske betraktades från Stockholm som en bondistrikt. Men det är ju inte det. Men det måste vara en väldigt brett spann på arbetsuppgifterna i ett distrikt som Märsta var då.
Ja, det var det ju. Det bestod ju av 2 kommuner. Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun.
Mm.
Och det är ju, ja, vi hade ju krogar, men vi hade ju mycket landsbygd också.
Mm.
Det var ett, ja, man har väl pratat om hur det var förr, och jag tror att mycket i Märsta var jättebra. Sen kanske man hade, man brukade säga att Gio han har 3 pärmar. Stockholm, övriga Sverige och Märsta.
Alltså, var det så?
Ja, det var ganska tufft var det. Så. Jag vet att vi jobbade mycket mot skinnhuven. Som var stora på den här tiden.
Just det.
Och vi kom så pass långt så att när vi stoppade och skulle kontrollera dem så tog de av sig sina jackor och la dem på backen och så ställde de sig mot en husvägg utan diskussioner. Så vi, det var oerhört offensivt faktiskt.
Men det får jag en känsla att det har hänt någonting innan där som gör att man gör så.
Ja, men så är det ju. Det kommer inte av sig själv.
Nej, det är inte att det var Sveriges snällaste skinnhuvud.
De har väl fått lära sig att när man har med polisen att göra då beter man sig på det här sättet.
Mm.
Så. Och det vet vi också många som tog omvägar med stulna bilar. De vill inte köra igenom hos oss.
Ja, det var så?
Ja.
Så ni hade någon sån lite bad cops?
Ja, men ja, det tror jag nog.
Men hade ni några bad cops också? Alltså jag menar, när jag säger bad cops då så kanske jag inte tänker bara på så här Denzel Washington i Training Day. Men liksom några som är ute i gråzonen mycket och jobbar och stretchar lite.
Det ska man väl säga. Inte så att man körde ut folk i skogen och gav dem spö. Så. Men det var väl inte så att man höll igen om det bjöds upp. Så. Utan det var raka rör. De klev på. Man klev inte undan om det blev stökigt. Så.
Men hur var det när man kom då, om ni åkte till exempel 2 aspiranter själva och sådär, då fick ni, jag menar, när man inte hade så mycket skinn på näsan i början där.
Och nej, då var man ju försiktigare. Så. Men ja, vad ska man säga, det, så är det ju naturligt när man är aspirant, då är man ju försiktigare. Sen ju mer man jobbar och lär sig så vet man, jag vet att vi hade en lärare på skolan som var väldigt noga med det här och vad man får göra och så. Han hade en fotbollsplan som en metafor. Och sa att det finns de poliser som är bokstavstrogna och de jobbar här i mittcirkeln. Mm. Sen har vi de här som liksom säger, ja, men det här kan jag utnyttja. Jag kan ju springa ut i sidlinjen här.
Mm.
Det har jag faktiskt möjlighet till. Mm. Då är man ute och sudda lite utanför det som gäller. Sen har vi poliserna som springer upp på läktaren.
De är utanför planen. Alltså.
Precis. Och det man ska vara noga med, det är att veta när man är på läktaren.
Just det. Precis.
Så att man kan förklara varför man är där man är.
Mm. Just det.
Och det tror jag att i Märsta sprang de flesta vid sidlinjerna.
Ja, okej.
Okay.
Så de var nära läktaren.
Så att det. Men det var ett jättebra distrikt. Det var
Trivdes du i Märsta?
Ja, jag älskade det. Det var...
Ja. Hur länge var det där då?
Ja, det var kvar till 94. Mm. Sen så blev det ju närpolisreformen.
Just det, precis.
Och då blev det ju norrort. Och då flyttades allt till Sollentuna.
Mm.
Men i Märsta, vi hade ju järnkoll. Var jag ledig så, och såg någon känd buse som jag vet inte hade körkort, ja, men då rapporterade jag om hon var ute och kör och så vidare. Man skrev alla iakttag som man gjorde på fritiden.
Jaha.
Så att vi hade bra koll på busarna där ute.
Men du sa att du träffade också grabbar från din liksom uppväxt och sådär sen när du jobbade som polis. Hur var det då? Liksom, kanske gripa någon som...
Det har inte varit något bekymmer så. Vi har haft respekt för varandra. Mm. Alltså jag känner ju dem. Vet hur de har haft det. Och så. Den som var svårast var väl en av min brors bästa kompisar. Vi umgicks mycket också. Som vi tog när man hade hört att någon var ute och sköt. Och då var det han som hade varit ute och provskjutit sin pistol. Han hade licens för den. Men han sköt på ett ställe där man kanske inte bör göra det.
Okay.
Och så försökte han köra ifrån oss. Och då kan det bli så här fel. För vi vet att han har ett skjutvapen i bilen. Och så när vi kommer i kapp och blir stopp. Då ser jag att det är min kompis bil. Ah, så säger jag till min kollega. Det är lugnt, det är min kompis. Och hur vet jag det? Så. Mm. Den var väl lite tråkig. Så. Men annars har det inte varit något större bekymmer. Och de har inte försökt utnyttja någonting att de är polare med mig. Liksom.
Ja, just det. Men du berättade också att hemma så var det farsan var lite stökig och drack och sådär. Hur kan man ta med sig det in i yrket som polis? Jag menar, det måste ju ändå finnas erfarenheter där som man kan ha nytta av kanske.
Ja, men jag tror att man kan känna igen ett beteende. Framförallt då vet jag ju själv hur... Nu har inte jag någon minne av att polisen har varit hemma hos oss, utan det är mamma som har berättat.
Ah, okej. Okay.
Att jag vet ju hur undfallande man kan vara. Så. Och jag tror att man kanske kan se det. Och man kan se också på den här obrydheten hos vissa barn. Att liksom, det är inget konstigt att jag är själv i 12 timmar när jag är 8 år.
Ja, just det.
Så. Det tror jag man kan hitta och känna igen sig lite i.
Just det.
Så. Jag kan ju ta ett exempel från min uppväxt när jag gick i femman. Nu vet jag inte hur gammal man är då. Då 11 någonting. Då hamnade jag på sjukhus efter en allergisk reaktion. Och jag höll på att stryka med. Och blev liggande på sjukhus några dagar. Och så kom farsan skulle hämta mig. Då skulle vi gå och se. Jag tror att det var Bröderna Lejonhjärta på bio. Och det var vi överens om. Så. Vi kom hem 3 på natten i taxi. Farsan pissefull. Då frågade han mig, kan vi inte åka till Täby Galopp istället? Ja, men det kunde vi. Och sen var vi förmodligen på någon efterfest någonstans, men det är inget som jag minns liksom.
Nej.
Så.
Ja, just det.
Men det var det är sånt som händer.
Ja, sånt som händer, men sånt som kanske vi lägger liksom som vi lägger i den här ryggsäcken och som finns med oss och lite som du berättar att man kan känna igen vissa beteenden som man kanske själv har haft, vad vet jag. Ja, nej, men jag tror och det har man nog märkt med de som eller det har jag märkt med dem jag pratar med i podden att det finns ju mycket i ens ungdom. Jag har ju nämnt till exempel min pappa då som var psykiskt sjuk att jag hade liksom, det var en styrka ibland liksom när man träffade människor också som anhöriga till psykisk sjuka som hade där det hänt saker. Då kunde jag säga, men jag var helt öppen med det, men min pappa gjorde en massa knäppa grejer. Så det finns ju där någonting man kan, om man vill så att säga. En del döljer ju sånt också. Men okej, närpolisreformen kom och var det så att man saknade den gamla Märsta?
Ja, det blev ju en ganska rejäl kulturkrock eftersom man slog ihop 3 distrikt. Sollentuna, Jakobsberg och Märsta. Vi hade ju helt olika sätt att jobba. Alltså det var på riktigt kulturkrock.
Ja, det var så.
Ja.
Man kan ju tänka, vadå? Poliser som poliser bara jobbade ihop.
Ja, men vi hade ett ärende där på ett ungdomshem här i Upplands Väsby där en intagen ungdom högg en vårdare 9 gånger med kniv i bröst och rygg. Visserligen matkniv, men det är 9 hugg liksom.
Mm.
Vi är först på plats, jag och min kollega. Jag begriper ju gärningsmannen. Det är glasklart. Men då kommer, vi hänger inte ut något särskilt distrikt, men några från ett annat distrikt, och säger att det är inte ett beslut ni kan fatta. Och vi, va? Nej, det är vakthavande. Och då hamnar vi i en jättediskussion. Och så här, och då har man ju lite olika sätt att se på saker, vilka beslut man får fatta och inte fatta. Så. Men det löste väl ut sig med tiden, tror jag. Men,
intressant. Det där är ju väldigt intressant. Det är kanske ett granndistrikt till och med. Mm. Att man har helt olika rutiner vad gäller en sån sak som liksom lagtekniska var enkelt och kanske ett gripande.
Ja.
Att man ändå gör det helt olika.
Ja. Så att det, det var mycket sånt som var.
Ah,
och sen tycker jag att det blev att man fick möjlighet att tacka nej till jobb lite grann.
Mm.
Jag vet att vi satt och käkade lunch i Sollentuna när det kom in fast larm från värdetransport. Och ja, vi slänger ju maten och springer.
Mm.
Som man gör. Och möter då poliser från det område där larmet kommer. Och så, ja, vad ska ni göra? Vi har utbildning. Ja, och det var också så här främmande liksom.
Ja.
För jag vet, i Märsta så hade vi ett rån, Nordea i Sigtuna. Det var inte en polis kvar i polishuset. Så. Det var ett engagemang i att ta bus. Så.
Det är intressant, för man bygger ju en stämning i en grupp, kanske till och med ett distrikt då. Mm. På olika sätt. Jag tänker att det kanske till och med kan jämföras med, vi pratade om fotbollen här innan, att man bygger liksom en mentalitet och ett sätt att se på saker, hur vi ska möta liksom, våra opponenter liksom, och sådär. Och det kunde jag ju känna också i olika enheter som jag jobbade i. Alltså, det var ju otroligt olika stämningar, olika tänk kring hur jobbet ska utföras och engagemanget i jobbet också.
Ja, och jag vet ju, som det var i Märsta då, så hade vi ett område som var utsatta för villainbrott under en period. Ganska mycket villainbrott. Ja, det var ju bara skriva upp sin gnetperm. Så satt konstaplar i sina privata bilar i området och bara spana. Så. För att man ville sätta dit dem. Man ville ju ta buset. Så.
Det ska inte funka idag, va?
Tveksamt. Tveksamt. man skulle inte ha råd med inom polisen att ta ut den över tiden.
Nej, det var ju där, det gick ju nästan över en natt. Man, från att man bara skrev upp sin perm, alla som skrev upp sin perm fick jobba extra.
Precis.
Och sen nästa, då var det som att vakthavanden skulle betala ur egen ficka, så ingen fick jobba övertid.
Nej, och det är väl inget av sätten som är bra egentligen.
Nej, exakt.
Så. Det är inte ekonomiskt förhållbart att nej, det finns inget behov, men vi får gneta ändå. Det är liksom...
Så var det ju. Vi skrev upp oss på gnet och sen så var det så här, men det var så mycket folk över, då får vi ni fotpatrullera lite.
Ja.
Så i stan, gå i Gamla stan. Fast jag fick gå i Gamla stan ett pass liksom. Bara lalla runt där helt i onödan.
Ja, nej, det var lite annorlunda.
På andra tider, som man säger.
Jo, då tog pengarna slut, fick man bara mer. Det var så det funkade liksom. Ja. Så att, ja.
Men när du var då klassisk ordningspolis så att säga, var... Fanns det någon målbild framåt eller körde du bara på och se vad som händer?
Ja, jag sa till mig själv att yttre befäl, det är dit jag vill. Så. Sen räcker det liksom för mig.
Mm.
Jag är ordningspolis. Jag hade ju förmånen att slippa göra praktik på krim.
Har ju lyckats med komma undan det.
Jag krockade ju med fotbolls-EM.
Ja.
Då åkte vi radiobil istället. Jag har ju ingen som helst utredningsvana.
Nej.
Så att, men ordningspolisjobbet kan jag. Så det är ju liksom det jag.
Men det fanns inget intresse heller att sitta och förhöra och utreda så här.
Nej,
det är intressant. Jag kan säga att jag kanske inte heller har haft ett sånt brinnande, men sen när man har gjort det lite grann så kanske men jag vill också vara ute och springa och jaga folk. Det är ju en ynnest att gripa bovar.
Ja, men det är det. Det är en helt fantastisk känsla. Man får springa ikapp någon.
Mm.
Och just de här stegen när man själv känner att man börjar bli trött. Och så ser man, nu kommer jag en meter närmare. Nu är jag 2 meter. Och så kan man liksom börja ropa på dem och säga att Ja, nu kommer jag, nu kommer jag. Ja, det är helt fantastiskt.
Ja. Ja, det är någonting där som är... Det finns ju en aspekt som är... Alltså det är klart vi har våra strikta lagstiftningar och så här, men det finns ju någonting det här med att jaga och fånga. Mm. Som ligger i oss. Jag vet inte om det är vårt gamla DNA som jägare eller vad det som sitter i. Men det är ju någonting liksom att fånga någon som och hinna kapp. Det är någonting speciellt.
Ja, men det är det. Det är en sån skön känsla man kan leva på ganska länge.
Mm.
För det är inte så att det händer varje dag.
Nej.
Och det har ju ändå en effekt på längre sikt att man står ut ett tag till liksom. Mm. Och så kommer nästa grej.
Mm.
En biljakt, den kan man ju leva på hur länge som helst.
Mm.
Så att det är en skön känsla. Och framförallt är det en skön känsla om man då har en målsägare som man dessutom kan glädja med.
Exakt.
Här får du tillbaka sina grejer.
Mm.
Gärna innan de ens har märkt att det är borta.
Ja, det är klart. Det är riktigt bra.
Det har väl hänt någon gång så. Men, nej, men det...
Vi ska prata lite om vad du gör just nu. Men innan dess, vi pratade lite innan om det här. Så, men, något minne. Så, ja, men jag har två, tre minnen som ligger och snurrar liksom. Och hur har de här kommit upp? Nu har vi haft ska ju träffats för 3-4 veckor sedan. Så du har fått marinera lite.
Ja. Nej, men jag började ju som jag sa till dig, lyssna på podden i höstas någon gång.
Aha.
Och så sträcklyssnade jag. Så,
Vad tänker du som själv i yrket och lyssna på de här historierna från kollegor och passionerade kollegor?
Nej, men jag blir sjukt stolt över att vara en del i den familjen, den blå som vi säger. Alltså det är helt makalöst. Jag tror aldrig jag har skrattat så mycket när jag har varit ute och tränat som när jag offrar veterinären. Det är helt magiskt. Det är helt magiskt.
Det är riktigt bra.
Ja, men jag lyssnar när jag är ute och går och springer.
Aha.
Och jag går ut tidigt på morgnarna. Och, ibland går man och skrattar högt och folk tror att man är tokig. Ibland går man och tårna bara in för det är så fantastiskt. Liksom.
Vad häftigt. Det är kul också att... För jag kan förstå att folk som jobbar som polis får en inblick. Men också att poliser också... Och för mig som för detta polis, jag känner ju fortfarande att jag är del av den här blå familjen. Mm. Liksom. Once a cop, always a cop, lite grann då. Även om jag inte har den här brickan kvar längre. Men jag håller med dig. Det har varit otroligt intressant. Men åter till de här eventuella ärendena som du har i din minnesbank. Hur dök de upp?
Nej,
har
det
de alltid funnits där? Eller?
Ja, men ett par av dem har ju funnits där. De har nog funnits där hela tiden, egentligen alla tre. Men man börjar ju fundera på... när man lyssnar på podden och hör liksom... Ja, men vad finns... Vad skulle jag kunna liksom ha? Tänker man, Göteborg, det var bland det roligaste jag gjort. Men... Nej, den väljer vi bort.
Kravallerna där?
Ja. Vi flög ju ner akut på torsdagen där. Jag vet att du hade Annie var också.
Just det.
Som också, vi satt på samma plan.
Mm.
Nej, det är mer sådana här vardagscase liksom, som folk inte... Ja, det är som du säger i podden, att det som aldrig når tidningarna.
Nej, precis.
Så, ett av de här gjorde ju det naturligtvis, det är ett ganska stort case. Men det är sådana jag brukar tänka på ibland. Och där man gärna skulle vilja veta, i två av dem i alla fall, hur det har gått sen. I det tredje vet jag. Så.
Och varför just skulle du vilja veta i dem, när det kommer till de ärendena?
Det första, det är ju EM92 när vi är två aspiranter som åker ihop.
Mm.
Och där var en liten flicka som var inblandad. Och där vill man liksom veta. Jag vet ju vad som hände akut där och då.
Mm.
Men hur gick det sen? Och det har jag ingen aning om.
Vad du säger liten flicka, hur liten?
Hon var 9 år. Var hon. Och det här är ju, det måste vara juni då, 92. Och det är ett lägenhetsspråk. Och vi kommer dit, bägge föräldrarna är pissefulla. Och jag ser ju den här lilla tjejen, hon sitter där i soffan. Ganska sent på kvällen, jag tror vi jobbade, skulle jobba till 11. Och så börjar jag prata med henne och ja, hon börjar redogöra för hur hon åker in till Stockholm själv och massa sådana här saker. Och ja, mamma och pappa dricker väl ganska mycket och så. Och där har vi det här där man inte är tillräckligt offensiv när man är aspirant. Har du två berusade personer i sin bostad så kan man inte göra så mycket.
Nej, nej, man får ju vara berusad i sin bostad.
Ja, det är ju helt okej. Okay. Men här har vi en ohållbar situation och så har vi en liten flicka. Men efter mycket om och med så, ja, vi försöker locka ut dem naturligtvis, men det gick ju inte. Men så kom vi överens med pappan om att han ska åka och sova hos en kompis. Mm. Och ta med sig dottern, för han var mest nykter.
Okej.
Så att då kommer det till befälet och tar dottern i sin bil och jag och min kollega kör då pappan. Och så kommer vi fram till den här adressen dit han har sagt och säger man, nej, jag ska inte hit, jag ska hem. Ja, men då är det lugnt, då är han ju lobbar. Då låser vi innan.
Alltså då kan man omhänderta honom för att han är för brusad.
Ja. Men då sitter vi där med dottern. Vi kan inte åka hem och lämna henne hos morsan. Och så ringer vi socialchefen och han säger, nej, men vi har ingen möjlighet att göra någonting nu. Och då säger jag bara att, nej, men då gör jag så här. Jag ringer hit min sambo. Så får hon sova hos oss i natt. Och jag kommer så väl ihåg, för när min sambo kommer upp på polisstationen och hon bara tar min sambo i handen och följer med henne.
Ja.
Och det tyckte jag kändes skumt. Så. Och så bokades det ett möte med SOS dagen efter. Och hon, ja, hon fick sova hos oss. Vi var iväg och tittade på ett hus som jag eventuellt ville köpa, jag och min sambo. Då. Och spelade lite spel med den här tjejen. Och hon fuskade glatt. Så. Man lät det vara, men hon var ju glad. Och så. Och sen iväg åkte jag med henne till SOS då, på mötet. Och föräldrarna kom dit, de hälsade inte ens på sin dotter. Och frågade liksom inte hur det är eller någonting. Och så går vi in, jag sätter mig vid bordet för jag skulle vara med på mötet. Och föräldrarna sätter sig mitt emot och dottern kommer att sätta sig bredvid mig. Och hon blev ju omhändertagen på en gång och visserligen placerad inom släkten, men hos någon syster till någon i Göteborg.
Okay.
Så att jag var så förbannad på föräldrarna där och då, så jag skällde lite på dem. Så.
Men tänker du var 25 då, 92?
Ja.
25 år liksom, ja. Men ändå det är väldigt engagerat att ringa in sambon och...
Ja, men jag kände det här är inte rätt. Det här är så fel. Det ska inte, alltså jag vet ju hur hon har det. Så, nu drack inte min mamma, men farsan gjorde det och jag vet ju hur det kunde vara. Ja. Så att
jag kan förstå att den tanken. När kan du få upp henne i dina tankar? Kan du komma ihåg hur hon såg ut?
Ja, det kan jag. Jag kan se henne ganska tydligt framför mig. Jag vet inte, det dyker upp till och från. Jag kan inte säga att det sker i samband med att man ser att barn har råkat illa ut om man läser tidningar och det har varit någonting så, utan det går man och grubblar mycket så poppar det upp saker.
Hon är 40-årsåldern idag.
Ja. Du vet, tiden går fort. Så att, men det skulle vara kul att veta liksom. Blev det bra? Löste ut sig?
Så. Ja, men precis. Och det är ju återkommande tycker jag hos kollegor, före detta kollegor, just det här att vad fasen hände egentligen? Mm. Alltså? Men det finns ju varken tid eller möjlighet ibland att följa upp allting. Särskilt när man är ute på ordningen och åker på sådana här case då som klassiskt det man då kallade för lägenhetsbråk förut och sådär. Precis. Och vad hände med barnen och gick det bra för dem och sådär. Ja, det där kan jag verkligen förstå att man kan tänka. Och du har ju själv barn som har passerat kanske den åldern. Ja. Kan det vara så där man kommer i den åldern också att man kan reflektera över liksom händelser som Vad var du med om?
Ja, om man ser att det är samma ålder eller om man är på jobb liksom där det är så.
Mm.
Så självklart så finns ju hans unga med.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Och man gör ju... Ja, nu ska man slås för bröst och säga att man är någon superfarsa så. Men jag försöker tala om för mina barn att jag älskar dem varje dag.
Mm.
Så. Och de ska åtminstone känna sig trygga här.
Mm.
Liksom, det är mm. den målsättning man måste ha.
Mm.
Och då kan det kännas när man ser barn som inte har det så.
Just det.
Det finns ju mängder med där man har varit förbannad på ungdomar som har betett sig, och så visar det sig att kommer de hem någon minut för sent så får de sova i hundburen. Liksom.
Mm.
Ja, det är klart det blir fel.
Ja. Nej, det är sanslöst ibland vad människor gör mot människor, och också liksom mot inte bara människor man inte känner utan verkligen nära och kära mm. som ska stå närmast, och där just som du säger, man ska verkligen veta att man är älskad och ska känna trygghet mm. och så finns inte det.
Ja.
Och det kan ju skapa såklart problem.
Mm.
Ja, det är intressant. Jag menar, efter så många år så finns det liksom en flicka i ens minne.
Mm.
För du har säkert varit på liknande ärenden någon gång, men just det här är liksom kanske det starkaste.
Ja, men just det här att hon inte ens tvekar med att följa med en främmande person.
Nej, precis. Allt så. Kanske är bättre än det som
där hon var,
det befintliga. Ja. Liksom. Ja, det är intressant. Men du sa att något hade nått media sen. Du sa att du hade tre och en...
Ja, till slut men det tänkte jag nog spara till...
Patreon-avsnittet?
Ja, men då den som är median.
Ja, men då tar vi den andra där då, som är bara i ditt minne egentligen. Och det om du jobbade med kanske.
Ja, och det handlar ju om... Det har diskuterats våld och våldsanvändning lite grann i podden.
Mm.
Och jag har tänkt varje gång det kommer upp att... Kan man inte bara säga att våld är aldrig vackert? Mm. För det är det inte.
Nej,
oavsett om du kör svanhalsen så är det inte vackert.
Nej. Och svanhalsen är ju då ett grepp som man lär sig på polishögskolan. Man ska
jag hålla hoppas ner. Man inte lär det längre.
Nej, vad gjorde du då? Man ska hålla upp armen och sen så böjer man ner handen så det gör lite ont i handleden. Ja.
Och det här är ett case. Jag är truppbefäl, åker själv. En patrull blir skickad på ett lägenhetsbråk till grannarna som ringer och säger att det har varit ett jävla liv, det har flyg grejer, det har skrikits och så. Och nu har en person lämnat lägenheten. Alltså jag åker med i bakvattnet på de här då, patrullen. Och det är ingen som öppnar i lägenheten. Ja, då kan man börja ana att det kanske har hänt någonting där inne.
Mm.
Så vi går in till grannen, då har de balkonger som sitter ihop med en betongvägg emellan.
Mm.
Och jag tittar över räcket och ser då att det sitter en person på balkongen. Livlös. Så jag slår ut min batong och så slår jag på det här plåträcket och ropar polis och får ingen som helst reaktion. Och jag är jättetydlig och talar om att det är polisen, vi är här och liksom försöker få någon kontakt. Men ingenting händer. Den här personen bara sitter still. Så att då bestämmer jag för att nej, men jag klättrar över.
Mm.
Så att upp på det här smala balkongräcket.
Så den här sitter på den andra balkongen?
Ja, precis. Där lägenhetsbråket har varit. Och så får jag över första foten på räcket till den balkongen. Och så andra foten. Så står jag och håller med ena handen i betongväggen. Och så har jag ett sånt här runt, tror jag det var, balkongräckshandtag.
Mm.
Som jag står på.
Men hur långt är det ner till marken då?
Ja, jag kollade upp det där och från mitt huvud så var det 5 meter. Och så precis när jag står så där och har... precis fått lite balans. Då bara far han upp och sträcker ut armarna och skriker vad i helvete, och så bara rusar han fram emot mig för att knuffa ner mig.
Oj.
Jag har batongen kvar i handen så jag slår ju allt jag har i bröstet på han. Och då backar han, då hinner jag hoppa ner. Och sen slogs vi. Jag tror vi höll på i 10 minuter. Och
oj.
Jag knuffade bort han, slog han med batongen, han var på mig och försökte trycka mig över räcket. Det var stryptag hit och jag slog så mycket med batongen så att jag var helt slut. Och till slut så tröttnade jag han för jag fick in några bra träffar. Så då föll han ihop lite och då skickade de kull honom helt och så fick jag på en handfängsel och släppa in han i lägenheten och kunde släppa in mina kollegor.
Oj, för alltså, de var ju helt själv eftersom det hade...
Ja, de kunde inte komma in på balkongen eftersom vi slogs för glatta livet där. Och...
Men märkte de att ni...
Ja, de stod ju liksom var frustrerade på utsidan av ytterdörren.
Oh.
Och jag tror aldrig jag har slagit någon så mycket som jag gjorde. Men liksom det var ju, han ville ju ha ihjäl mig. Och så det hade jag väl inte några bekymmer med så, men
men den känslan då när han, du känner säkert att han vill ha ihjäl dig, alltså i hans beteende, om du pratar strypt av och...
Ja, ja, han ville skicka mig över balkongen, alltså få ner mig ner mot asfalten.
Ett tag var du orolig för att det kanske skulle gå åt helvete?
Ja, i början, innan man liksom kände att man kom ner och kunde ta spjärn mot räcket.
Okay.
När jag står uppe på räcket, då är jag helt övertygad. Ah. Han får inte träffa mig, för då åker jag ju. Jag har ju varken något att hålla mig eller balans. Liksom.
Men vi pratade lite om svanhalsen precis innan. Ah. Hur mycket av det som du då i det här... Det här blir ju mer som jag, i min bild som jag får, mer ett rallarslagsmål än ett klassiskt enligt RPS angivna instruktioner, att man ska liksom ta speciella grepp. Mm. Hur är det här slagsmålet om vi ser det utifrån, så att säga?
Ja, men det finns inte en tanke på någon greppteknik här, utan här handlar det bara om att slå honom trött. Så. Och han slår mig, jag slår honom, jag får bort han. Helst vill jag ju liksom få en träff så att han går i däck.
Mm.
Men det går inte. Utan jag träffar vaden, jag träffar hälen, jag träffar låret, jag träffar ryggen. Och han slår mig i bröstet. Nu har jag skyddsväst på mig, så att det kan väl överleva. Han är på mig och trycker på mig mot räcket, och det är fullt sving, alltså det är...
För det som jag tänker på också, och för er lyssnare som kanske inte har varit i den här situationen, så är det ju också svårt att få... Jag menar, när man är upptagen med att slåss och sen ska försöka slå med en batong, så får man kanske inte kraft, man får inte timing, man får inte önskad effekt helt enkelt. Och det är väl därför det kanske tar sån tid då, liksom att... Hur pass skadad blir du av liksom hans...
Jag klarar mig rätt bra. Han kommer, jag är ju mycket längre än honom.
Aha.
Så han kommer ju liksom inte åt mig jättemycket. Det är när han har tryckt mig över räcket som han kommer runt min hals. Men jag får inga direkta skador så. Och det får inte han heller, för det är ju som du säger, man får inte kraft. Man vill ju ha lite distans om man ska slå någon med en batong. Det går ju inte liksom att vara diktan, för då får man ingen som helst kraft i det. Men jag vet att när jag hade bojat honom och släppt in några kollegor, låg han fortfarande och bara hotade och skrek, och gick vi för nära, försökte han liksom bita, han lyfte upp överkroppen och högg efter oss. Och ja, jag sa under rättegången att jag har aldrig slagits så mycket i hela mitt liv. För han hade ju lite mer skador. Vi klädde av honom när vi kom in på polisstationen, och då såg man hur han blev rödare och rödare från fötterna upp till nacken liksom efter batongslagen. Det var en klockren nödvärnssituation. Så att det var inga bekymmer så att motivera våldet, men just det här att det är inte snyggt.
Nej, jag tänker om det kanske stod någon på en balkong mitt emot och såg det här.
Och dessutom skriker han efter polis hela tiden.
Jaha, fast det fanns polis på plats.
Jajamän, vilket han var väl medveten om.
Ja. Jag tänker, hade den här... Idag finns det ju andra hjälpmedel än bara batong.
Mm.
Tror du att det hade kunnat hjälpa i den här situationen om du hade haft så OC-spray till exempel? Eller hade du inte kunnat komma åt det, eller...
Det hade kanske haft någon effekt på honom, det vet jag inte. Men där är ju också risken att jag själv blir kontaminerad när det är så stökigt. Att spraya innan jag har kommit över, det går ju inte, för jag vet inte vad som händer. Han kan lika gärna vara död, liksom, eller svårt skadad.
Hur mycket tänker man på PL10 när man... alltså det är så, ja, men det är intressant, för när man blir på skolan så är det så här, ni måste tänka på lagstiftningen och våldsanvändningen, och där har man ju då, man pratar om proportionalitetsprincipen och så här, men när man är ett sånt där slagsmål så är man ju... Jag ska inte lägga ord i mun på det, men hur mycket tänkte du på lagstiftning när du utdelade de här slagen?
Inte det minsta. Jag har tänkt på att jag ska komma härifrån. Det är liksom det som gäller. Det finns inte någonting annat.
Nej.
Jag är den som ska vinna. Han ska inte få göra mig illa. För jag vet ju också, hade han fått ner mig, och det här vet jag också från händelsen med honom sen senare ändå, att han hade ju inte gett sig.
Du sa att han var kortare än dig, men jag uppfattar det som att han ändå är en stark person.
Ja, och stark och tokig. Så. Alltså, det... oerhört motiverad.
Mm.
Och det är han. Det är en missbrukare, och bråket som egentligen uppstod från början, han hade hyrt ut sin lägenhet när han satt på kåken. Och så nu hade han muckat, och då ville han avhysa hyresgästen.
Okej.
Så det var hyresgästen som hade lämnat platsen.
Jag fattar.
Så att, men jag vet också att när han skulle friges sen, så fick man ta in delar av dåvarande insatsstyrkan i Uppsala. Oj. För att kasta ut han.
Jaha.
För att han var så tokig. Och han har ju slagits med poliser jämt efter det här. Fram tills han blev skjuten då i knät av en kollega.
Oj.
Så att, men det är en sån här person som är motiverad och alltid fullständigt galen.
Mm. Som inte kanske tänker så mycket på konsekvenser av det.
Liksom. Nej.
Ja, jag får upp det, är lustigt, men vi pratade om det precis när, att när man, det blir som någon sån här dominoeffekt när man hör någons case. Så jag får upp ett case där jag slogs, när jag slogs som mest, och det var väl något liknande sådär, men det är intressant, det har jag inte tänkt på många år. Men jag kan känna igen mig lite grann, även om det var inne i en lägenhet och sådär, men, och tankarna som jag fick upp var just det att man har noll tankar kring lagstiftning eller proportionalitet. Man vill bara överleva. Liksom. Och det, när den klickar i, så blir det som det blir. Man pratar ibland om excess, att ibland kan man inte kontrollera sig, till exempel om man skulle gå för långt i. Men vad hände, tänker jag? Du redovisade de här skadorna. Du sa att ni kontrollerade hans kropp och redovisade de skadorna. Och jag kan tänka mig, ibland kunde man ju säga så här, jag utdelade 4 batongslag, men det gick väl kanske knappt att räkna ut.
Nej, det syntes inte på honom hur många batongslag det var, och jag hade jättesvårt att uppskatta, men det var många.
Mm.
Många var ju helt kraftlösa, eftersom vi är för nära. Några har ju effekt, det är det som gör att han till slut blir trött.
Ja.
Så att...
Ja, intressant, intressant ärende där, och det tror jag tänker, det finns ju många som lyssnar som är pluggar till poliser och sådär. Min pappa som jobbade som polis sa till mig, han ville inte att jag skulle börja jobba som polis, men han sa, det skulle du veta, alltså, bara, så du vet det innan, att du kommer få stryk. Och det gick allt och tänkte på det här, och det fick jag väl någon gång, men inte supermycket stryk fick jag inte, men man blev ju påpucklad några gånger.
Ja, men det, och så är det, man går i enkla fällor för att man är för snäll ibland. Jag blev sparkad i skrevet av en 14-årig flicka och ligger ner på golvet och liksom situationen är över, och hon lovar, jag ska vara lugn. Ja, men då släpper jag en och ställer mig på, så bara smäller det. Jag har lärt mig om det. Att jag litar inte på någon som är lugn.
Nej, så. Precis.
Nej, men det, man går i de där fällorna, det gör man.
Ja, när man har gått i många fällor. Jag tänker också när man har inte... Som jag som jobbade mycket med narkotika, som jag vet att du inte gjorde. Folks händer, hur snabbt saker och ting försvinner. Jag menar, 5 gram vitt pulver på en ryamatta, det, det är svårt att få tillbaka in i en påse.
Det är det.
Så det har man koll på, det har man koll på. Men när vi ändå är inne på... på narkotikabiten här, så tycker jag att du måste få berätta den historien som du berättade för mig innan vi började spela in.
Ja, det är ju inte ett av de stoltaste ögonblicken. Jag gissar att du tänker på den ravefesten jag nämnde.
Ja.
Som ordningspolis, helt ointresserad av narkotika, får vi åka ut på en ravefest, någon industrilokal någonstans i Jakobsberg. Novis, och så kommer vi dit. Folk börjar springa till höger och vänster och det blir chatter och hög musik, och helt plötsligt så hittar jag några paketfolie med något brunt i. Ja, jag är helt övertygad om att det här är hasch, det är tockrent.
Ja.
Så vi var ett gäng som gick och samlade såna här foliepaket, för det låg ju överallt. lättlurad som vi var. Det visade sig vara knorrbuljong. Så att jag stoltserar faktiskt med Sveriges största beslag av buljong.
Men jag undrar bara, varför hade de med sig buljong på en rejfest?
Jag vet inte. Lura någon?
Ja. Ja, så kan det vara. Det finns ingen logik. Nej. Nej. Du hade någon bra blåsning. Poliser är lite bra på sådana pranks.
Ja, det här är jag som blir blåst naturligtvis.
Jaha, det är så pass.
Ja, så pass. Jag hade en kollega som var rätt bra på att jävlas. Och när jag var ny så försov jag mig.
Ja, det får man inte göra.
Nej, det är ju tårta. Det vet ju alla. Ja. Det är tårta på försovning. Och det här var dessutom så pinsamt för att de fick ringa och väcka mig.
Oj då, ja.
Så att... Och ja, jag var helt införstådd med att det är ju tårta som gäller.
Aha.
Så vi sitter och åker förmiddagspasset och jag säger till min kollega att nu åker vi och köper tårta. Liksom. Vi måste ju fixa det. Det är lugnt, ta det lugnt. Vi fixar det sen. Så det blir lunch och han ska köpa en yoghurt på Statoil.
Aha.
Och så säger han... Ta de där två butterkakorna, det funkar. Ja, men det ska vara tårta, säger jag. Nej, det är bara som man säger. Det är bara en fika, liksom, säger han. Och jag står på mig och säger, nej, det måste vara tårta. Nej, trust me, liksom. Ja, jag köper två butterkakor. Och så kommer jag in, då sitter hela turlaget förväntansfulla. Och så langar jag upp två butterkakor på bordet. Och då tittar ytterbefället upp och så säger han, ja, vad fan är det här? Var det tårtan? Och då säger min kollega, ja, jag sa åt annat med två butterkakor kommer ett speciellt långt.
Så att, det var bara rämma väg och köpa.
Ja, det blev tårta också.
Ja, det är bra. Det är, ja, bra.
Så att, lättlurad.
Ja. Ja, men de där pranksen, de är inte fel alltså.
Nej, det är...
Och du garvar ju åt idag också,
trots
att det var du som blev drabbad.
Ja, ja. En fattig polislön, det gör väl ingenting att köpa både butterkakor och tårta.
Men, ja, tack för spännande historier här. Men vi har ju inte ens pratat om vad du gör idag. Men jag vet att du var fackligt engagerad redan innan du började jobba som polis, va?
Ja, precis. Jag var fackligt engagerad i Kommunal på den tiden jag jobbade inom sjukvården. Och sen blev det, när det blev Norrort, då var jag invald i, ja, vi hade olika styrelser. Så var jag ordförande för en av styrelserna för ordningssidan. Och sen när jag kom till Uppsala så blev jag invald i styrelsen där, och 2005 blev jag huvudskyddsombud i Uppsala.
Ja.
Och det gjorde jag på heltid i 10 år, sedan från 2010 till, ja, i fjol.
Ja.
Och... Fantastiskt roligt, lärorikt.
Ja, det är det.
Så, ja, det är det. Det är det. Och jag kan tycka att skyddsorganisationen med skyddsombuden gör ett fantastiskt viktigt jobb. Det handlar faktiskt om polisernas arbetsmiljö.
Mm.
Polisanställda ska jag säga, alla som jobbar inom polisen. Eftersom man har ansvar för alla. Och när jag skulle kliva av det, då tyckte dåvarande kanslichefen i Region Mitt, då, som jag jobbar i nu, Lena Tysk, att hon behövde den kompetensen på kansliet. Så att då vart jag placerad där som samordnare i arbetsmiljöfrågor och brandskyddsfrågor. Och det är väl det jag gör nu. Där ingår ganska mycket. Jag har två arbetsgrupper som hanterar hot och våld och medarbetarskydd lite grann.
Okay.
Och det är ju utifrån att vi har fått ganska mycket nya anställda civila. Och man vet inte riktigt, det finns inga klara gränser för vad ska vi skicka dem på för jobb. Det finns situationer de kanske inte ska vara på.
Är det utredare då till exempel?
Ja, civila precis. IT-forensiker. Vi har kameror, de sätter upp kameror jättemycket, och vi måste hitta ett sätt att säkra deras arbetsmiljö också. För de ska också komma hem när jobbet är slut. Och det är det jag håller på att jobba med nu.
Det är ju stor skillnad mot vad i Märsta.
Absolut, det är en gigantisk skillnad. Jag brukar säga att jag är en pappersvändare av rang just nu. Men jag har också sagt att jag vill bara göra det här en viss tid. Jag hade en tanke att jag nu 1 januari i år skulle ha gått ut och börja lära mig utredningar.
Jaha, oj, oj.
Jag vill ju vara polis. Det är liksom det jag vill vara. Och jag önskar att de hade någon vettig lista på ordningen som man liksom som 55-åring kanske kan...
Orka med.
Precis, sluta lite tidigare.
Men det hade vi på de andra, hade vi gubbilar.
Ja, precis. Och det har vi haft i Uppsala också. Men nu har man ju... Man ska ha en lista, man har något schema som heter 8-2-listan. Och där ska man ha någon tvåskiftslista, men man har inte fått till den ännu.
Fasen, det fanns ju... De här gubbarna då, som vi kallar, de var väl yngre än vad vi är idag, men det var en trygghet att ha den där gubbilen. Det fanns så otroligt mycket kunskap som åkte runt i den där radiobilen med två äldre kollegor som lugna och sansade och aldrig hetsade upp sig egentligen. Det behövs också där ute. Och sen har vi de här unga prärievargarna som bara springer och sliter och drar. Den kombon är inte dum alltså.
Nej, den är fantastisk. Vi hade ett vakthavande i Uppsala som de sista åren gick ut och åkte radiobil. Och det var ju hur uppskattat som helst av alla. Och alltså, det är en enorm kompetens som kommer ut.
Ja.
Sen kanske inte är så att den kompetensen handlar om att springa i kapp en buse. Men det handlar faktiskt om att kunna reda upp situationer.
Det är sant. Så. Men sen kommer vi då till den sista punkten, och inte alls oviktig i den här podden. Polisfilmerna.
Ja, och det här har jag ju tänkt på. Jag var faktiskt ute och googlade på en gammal deckarserie. Ja. Men det är ju så out of date, så att den gick 79.
Kan det ha varit
då? Shoestring heter den.
Shoestring?
Det var en engelsk privatdetektiv, radiopratare egentligen.
Ja, det känner jag inte
igen. Den finns nog inte att streama någonstans. Men däremot så har jag en riktig polisserie som... Den går inte heller nu. Den gick i två säsonger mitt i 90-talet. Okay. Gick på Kanal 5. Med det Yrkepolis.
Okay.
En amerikansk. Där de... Ja, dels hade de vardagscase. Och man fick följa de här polisernas liv vid sidan om yrket.
Men det var fiction alltså?
Ja, det var det. Men sen hade de sådana här spektakulära händelser. Bankrånet i Los Angeles som hade den här gigantiska shootouten. När de tömde vapenaffärer på skjutvapen och sånt här. Den har de gjort med de här poliserna. Det var en helt fantastisk serie. Och för några år sedan så skrev jag till TV, eller Kanal 5, och frågade liksom, vad hände? Nu hade de lagt ner den. Men den finns på YouTube.
Ja, den gör det. Heter den Yrkepolis också?
Ja, eller vad ska jag sökte på Yrkepolis tror jag. Eftersom min engelska är så knackig. Jag kommer inte ihåg vad den hette på engelska. Men Yrkepolis sökte jag på.
Det finns säkert någon duktig lyssnare där ute. De brukar kunna återkoppla vad vi missar. Liksom. Ja.
Sen har jag ju en film som jag tycker är helt fantastisk. Och det är ju Sea of Love.
Sea of Love? Nu får jag inte upp någon bild.
Al Pacino och Ellen Barkin.
Ja, då kanske... Är de ute på någon båt, eller?
Nej. Det är egentligen en låt som heter Sea of Love. Som spelas vid mordoffret. Riktigt bra film. Nu gillar jag Al Pacino så att...
Ja, det vem ju inte det.
Nej, sen det är väl egentligen.
Ja, men det är kul. Du kommer ju med nya inputs här.
Ja, Sea of Love, den hade jag plockat alla dagar i veckan.
Ja, men kul. Då kanske jag måste fånga upp den Sea of Love. Jag har kollat på några som jag har fått tips som jag inte har sett som riktigt bra alltså. Stort tack Peter, vi ska prata vidare lite i Patreon-avsnittet om det här caset som också kom till tidningarnas kännedom, vad det var för någonting. Men fram till dess, stort tack för kaffe och stort tack för att jag fick komma förbi dig här.
Och så lite så.
Ja, Snutsnack är slut för den här veckan, men det kommer givetvis ett nytt avsnitt i nästa vecka också. Hoppas du lyssnar då med. Bli gärna Patreon, patreon.com/snutsnack, så får du tillgång till en massa bonusmaterial som vi har där. Ha det fint, vi hörs, hej då!